Välkommen till Ögonkasten, en podd från Synskadades Riksförbund i Göteborg där vi berättar om vad som händer och har hänt i våran förening. Och detta är april 2023.
April infekterar mig med kärlekens bacill. April är dumma sillar, kan du lura vart du vill.
Ja, då är vi inne i månaden april och när ni får den här podden så är april snart slut. Och då passade det ju bra att slänga in den här gamla slagerlåten, tyckte jag. Vad ska vi hitta på i det här numret då? Jo, vi ska få gå på Synskadades Riksförbund Göteborgs årsmöte. Vi ska också få prova på ett nytt navigationssystem för synskadade. Och så ska vi få träffa lotsverksamhet och anhörigstöd i ombudsmännen spekulerar. Och sen, ja, så ska vi få träffa Finn Hellman. Och det kommer handla om spårvagnsroulette och vad det är. Ja, det får ni veta då. Och sen ska vi träffa Tove Söderberg på Syncentralen här i Göteborg. Och vi fortsätter då våran serie om Syncentralen. Och Tove ska få berätta om vad man arbetar med som synpedagog. Och sen så får vi gissa ljudet. Och se vad ni kan klura ut det den här gången. Men först så bjuder Karin Jakobsson oss på ett evenemangstips.
Aktivitetstipset med Karin Jakobsson. Och denna gång vill jag tipsa om Österträffen den 10 maj. Då blir det inte bara fika, det blir även en kyrkogårdsvandring på Stampen kyrkogård. Där du varmt välkommen att delta. Sista anmälningsdag är 8 maj. Varmt välkommen.
Ögonkasten.
Den 22 april så hade Synskadades Riksförbund i Göteborg sitt årsmöte. Och dagen inleddes med årsmötesförhandlingar och efter detta så hade man sedan lite festligheter. Mer om dem om en liten stund. Vi ska berätta lite grann om vad som hände i styrelsen också. Det är innan vi går in på festligheterna. Och som ordförande på ett år så omvaldes Alireza Alipour. Och han gör nu sitt sista år. Han är inne på sitt 8:e år som ordförande och enligt stadgarna så får man bara vara 8 år i följd som ordförande. Och i styrelsen så står Stefan Blidner, Elisabeth Schröder och Linda Bergsängel kvar som från de var valda på 2 år förra gången. Thomas Kranz och Hussein Korsid omvaldes på 2 år. Och nya i styrelsen så blev då Elvira Sjöblom och William Bergsängel och de blev valda på 2 år. Finn Hellman finns kvar i styrelsen men nu som ersättare. Och nyvald ersättare i styrelsen det blev Annette Jernberg. De som lämnade sina poster vid årsmötet var Peter Jagers, Åsa Gunnarsdotter och Rosina Mann. De lämnade styrelsen vid mötet då. Och sen har vi ju en viktig post och det är ju valberedningen som ska arbeta under året för nästkommande årsmöte då. Christian Frosch, Frida Kraft och Annika Mossberg blev invalda där. Mattias Palm och Abia Thoma är ersättare i valberedningen då. Andreas Cederlo lämnade sin post i valberedningen. Och efter 30 år som lekmannarevisor så lämnar Jan-Erik Karlsson sitt uppdrag på grund av familjeskäl. Och vid nästa medlemsmöte då så kommer man att välja nya lekmannarevisorer. Sen antogs även 2 yttranden vid årsmötet och det handlade om Liseberg och intyg som de kräver och sen var det om att låta ögonsjukvården växa. Mer om dessa senare i ögonkasten kan jag tänka mig. Det var ju lite grann av vad förhandlingarna handlade om. Och mötesordförande på det här mötet, ja, henne ska vi få träffa här.
SRF Göteborgs årsmöte är precis avslutat. På utsidan så skiner solen och vi har suttit inne i värmen här och Ja, gott att oss fast på andra sätt. Med mig här så har jag våran mötesordförande Melissa och även med en liten speciell gäst för dagen, Nadine. Jag tänkte bara börja med dig, Nadine, som kommer från då den bosniska motsvarigheten till Synskadades Riksförbund, kan man väl säga. Hur var det upplevelsen att vara med på vårat årsmöte så här idag?
Thank you so much for the invitation. It was my pleasure to be here. It was very interesting to hear all about what is happening in SRF Gothenburg. I have never had the chance to join these organizations in Sweden like this before, but this is this was good experience, and I'm trying to compare what are the issues that are similar with Bosnia and what are the differences. So I'm happy with it. I was trying to and struggling to understand Swedish, but I think I picked up key points.
Och nu är du väldigt blyg, tycker jag, för du har ju egentligen en fantastiskt klingande småländsk svenska och bara att ha bott här i några år för ett tag sedan. Jag vet att du gärna ville svara på engelska nu, men du har ändå hängt med på mötet och tycker det har funkat bra då, som jag förstår det.
Yes, ja. Jag tror. Jag ska försöka lite. Men jag är lite osäker på svenska för att jag har inte pratat i många år och sen jag kan inte så många ord som jag behöver att prata och säga vad jag vill, för att jag tycker om att prata, men
Du i alla fall, det hörs knappt på ditt uttal att du inte har varit här på länge. Det är fantastiskt. Men egentligen då i grunden en tidigare landsmaninna då, Melissa, som idag har varit vår mötesordförande. Mm. Det är en något annorlunda upplevelse, kan tänka mig, för jag har förstått det som att du ändå har lett många möten tidigare. Men liksom, vad var de stora utmaningarna som du ser idag att hålla ett möte just för Synskadades Riksförbund Göteborg?
Först och främst så tycker jag att det var gott med debatter. Det var högt i tak. Jag tycker också att samtliga på årsmötet, och vi var ju över 50 personer på årsmötet, är mycket väl insatta i samtliga handlingar och vet också vilken vikt och av betydelse att leda och var faktiskt flytta fram positionerna i så viktiga frågor. Där vi helt enkelt behöver göra mycket mer än vad vi gör. Och jag är ju också lokalpolitiker och har ju haft äran att jag över 5 år var ordförande för rådet för funktionshindrade, som är precis ett organ under kommunstyrelsen. Så jag är ju väl insatt vad det innebär att faktiskt ha någon typ av funktionsvariationer.
Ja, men precis. Så då någonstans när du sitter som ordförande för sånt här möte, är det någonting liksom speciellt du tänker att du tar med dig liksom in sen i ditt jobb och då i Göteborgs kommun och sen kanske också då i din roll som politiker i Stenungsunds kommun? Alltså är det väl några olika delar du tar med dig där, tror du, eller är det något speciellt du tänker på så?
Ja, jag blev ju politiskt aktiv en gång i tiden som inte är för så länge sedan, 2016, just för att faktiskt lyfta mer frågor där det behövs göras mer för de mest utsatta i samhället och de som behöver mest stöd. Och det gör jag fortfarande, så jag har väl insyn i de utmaningar vi har. Och jag kommer fortsatt att driva och kämpa för att vi ska göra mycket, mycket mer för människor med en funktionsvariation. Och som du sa så jobbar jag också för en förvaltning med förvaltningen för funktionsstöd, där vi och vår direktör också flyttar fram positionerna och kräver mycket mer. Vi är ju ändå Europas, tror jag, största funktionsförvaltning. Så bara det att vi i Göteborg har en förvaltning för frågorna gör faktiskt mycket, mycket mer. Och då kan man också politiskt också synliggöra de här frågorna mycket, mycket mer. Så att det är självklart. Och i mitt privata, det känns ju extra gott i hjärtat att få faktiskt det här hedersamma uppdraget här. Att vara mötesordförande hos er än någon annanstans. Det är självklart.
Ja, vad roligt. Och idag på själva mötet så antog vi bland annat 2 uttalande. Ett om ögonsjukvården och utmaningarna inom det. Och så tänker jag även då kring nöjesfältet. Liseberg var ju också här och liksom än mer specifikt kanske. Jag tänker på dig där, Nadine. Vad är det för utmaningar man ser i den bosniska organisationen? Och som sagt, du får givetvis svara på engelska om du känner. Men...
Well, with us, it's usually the question of sponsoring. the membership questions. We have this position in our country where our association does things that the country itself is supposed to do. So the association is the organization that provides services to people instead of the country doing that. So these are the biggest issues. The other issues that blind people and visually impaired people and people in generally with disabilities in Bosnia are faced with are the architectural barriers, information communication barriers, stereotypes, and lack of chances to be involved in society and participate equally as others. So still we are far away from Sweden and other highly developed countries, though there are changes. Our government is cooperating somehow with our organizations due to the effort of our organizations to make the environment accessible, but it's not as fast as we need and as we would love it to be. So being in Sweden, I'm hearing all these issues here today. Being in Sweden to me is like being in paradise regarding accessibility. Because I come from a totally different and highly inaccessible context.
Tack så hemskt mycket i alla fall för att ni kom och medverkade på vårt årsmöte. Och så går vi ut och har ett trevligt kalas.
Tackar för det.
Tack.
Tack.
Men Lilian, du, det var första gången du var med på ett möte med SRF i Göteborg.
Yes, precis.
Hur var den upplevelsen, tycker du?
Det var kul.
Det var kul. Var det något särskilt sådär som du tänkte på att det skiljer sig från dina US-erfarenheter? För visst har du varit, du är lite aktiv i US, eller hur?
Yes, jag är nyvald sen. Ja, så jag är ny.
Ja. Vad är det något liksom sådär moment som du känner att det här, ja, sådär, det här är något jag verkligen vill göra om? Eller tänker du att med årsmöten generellt, är det något du tycker är roligt eller vad, hur känner du?
Jo, jag tycker det är roligt och det är intressant.
Ja.
Så.
Var det något särskilt du tyckte ta med dig från idag då? Så är det, så här, det här var en viktig lärdom för framtiden eller sådär?
Alltså för mig just nu så är ju allt egentligen en lärdom. Alltså jag menar, jag har mycket att lära än. Så.
För nu sitter du med Alireza och pratar. Alireza, du är ju en betydligt mer ingrodd mötesräv, eller vi får uttrycka det. Hur tycker du att mötet idag gick med tanke på dina erfarenheter?
Jo, men jag tycker det gick bra. Det är klart att det finns en del, alltså i början på varje möte så det är som en dieselmaskin. Man måste liksom starta upp och bli varm och man måste komma igång. Och innan man alla blir varma så blir det ju lite knackigt, va?
Ja.
Det går lite i orytm, men sen ju längre tiden går desto mer kommer man in i både atmosfären och i liksom själva det här spelet som det ändå är.
Ja, visst.
Med talarlistor och propositionsordningar och när man ska säga vad och så. Jag tycker väl att det är alltid spännande att se att även de lite äldre missar vissa saker. Det var ju faktiskt en sån grej idag. De som tror sig kunna bäst, det var ju också de som hade missat att lägga ett avslagsyrkande. Sen skällde de lite på mötesordföranden. Ja. Så det är inte alltid så att den äldsta vet bäst.
Nej,
så är det inte.
Så även om du är med för att se och lära då, så är det, ja, som sagt, även de gamla hundarna kan ha svårt att veta hur de ska sitta ibland, eller hur ska jag uttrycka det?
Ja, men lite så får vi ju alla tänka att alla vi har ju varit, i synnerhet jag ser mig ju själv väldigt mycket i Lilly.
Mm.
Alltså, vi börjar ju på samma sätt, va? Vi kommer ju från US, det är ju där man fostras liksom. Även de som idag var de äldsta och kunde mest, trodde de och så. Och så missade grejer. Så att nej.
Men
man måste ha övning, det är som idrott, man måste ha övning.
Ja.
Ja.
Men utifrån dina lite större erfarenheter från SRF sådär nu då, vad är det du framförallt tar med dig nu då? Det är ju lite nya val och så här till styrelsen, så du får ju en ny styrelse att ta med dig såklart. Men är det något som sticker ut tycker du från dagens möte sådär?
Sticker ut? Nej, det tycker jag inte. Däremot så tycker jag att man känner igen sin organisation. Det blir inte, det är inte förutsägbart. Det är bra att det inte är det. Det går diskussioner. Man vet ungefär när det kommer en diskussion, men ibland så misstar man sig där också. Jag trodde kanske att vi skulle hinna hålla tiden, men så blev det inte. Samtidigt säger folk att våra möten är långa, men det beror ju på oss alla, så vi har ju en förmåga och vilja uppenbarligen att köta en massa. Så då gör vi det. Men slutad omröstning, ja, det fick vi ju verkligen erfara idag, så hade man liksom inte fått övning på det de senaste åren, så fick man det i år.
Nu ska vi se, jag hittar Raffetin sittande vid ett bord också på festen. Hur har vi haft det då, Raffetin, med möte och annat? Vad tycker du?
Jo, det mesta var väldigt fint och allt gick smidigt. Och det löstes, uppkommande problem löstes fint. Ett litet påminnelse bara att vi kan samordna lite bättre när det gäller att rösta och vi kan vara mer förberedda.
Just det.
Och för att spara tid, annars allting gick smidigt och fint, men om vi ska göra det, vi får försöka ordna det på något annat sätt så det blir lika säkert att rösta, plus att det ska kräva mindre tid.
Och funka ännu bättre framöver.
Ja, ännu bättre.
Ja, precis. Vad tycker du nu då? Nu är det lite musik och grejer och ja, varit lite
den
fest.
Den är perfekt. Den är perfekt.
Ja, vad roligt.
Sen maten får hälften poäng av 10 eller vad det nu är.
Ja, okej. Okay. Jag var inte så nöjd. Är det mängden mat eller var det maten ni säger som var...
Nej, sista stunds ändringen plus... Ja. Kanske det var väldigt personligt, men det var en tilltal. Det är inte mitt smak i alla fall.
Nej, det var inte din smak. Nej, jag förstår.
Den 16 april var det visning här i Göteborg av ett nytt navigationssystem för synskadade. Det här navigationssystemet är främst tänkt för idrottsverksamhet. Löpning, skidåkning, ja, till och med simning kan fungera. Den här bygger på en mycket, mycket noggrann GPS-mottagare som har noggrannhet ner på centimeternivå. Och för att den här rutten då som man vill springa eller åka skidor ska fungera så måste man göra ordning den i förväg och ta hjälp av sin dator. Olle Axelsson är utvecklare utav det här systemet och han berättar här hur det fungerar.
Ja, det är ju då ett högprecisions GPS-system som kan guida dig på väldigt hög noggrannhet ner mot 1-5 cm noggrannhet. Så det består av två delar, ett par hörlurar där du får ljudinstruktioner, ljudtick och en enhet som du har i ett pannband. Och genom att gå en rutt i förväg och lägga ut olika instruktioner så kan ju du då helt enkelt ta den här rutten på ett enklare sätt sen då.
Och vad tänker man för användningsområde för detta då? Är det din promenadrunda hemma eller är det, vad tänker du för området?
Jag tänker ju egentligen på friidrott och så. Jag skulle ju att fler människor i ung ålder som lotsas in i friidrotten någon gång får möjlighet att använda det här systemet på en 400 meters bana. Springa, gå eller testa längdhopp, eventuellt höjdhopp. Det är ju egentligen min största vision att få in det så att fler barn får testa det i tidig ålder. För att sen kunna använda det till andra saker i vuxen ålder sen. Till exempel åka alpin skidåkning, längdskidåkning och även promenader såklart skulle ju funka.
Är det svårt att använda då?
Det tar ju lite tid att sätta upp själva rutten. Men jag brukar tänka så här att man gör ju det en gång, sen har du ju rutten för all framtid. Så man får ju helt enkelt gå rutten en gång med någon kompis och sen lägga till instruktioner vad man vill ha under den här rutten. Till exempel ett uppförsbacke, nedförsbacke, högersväng, vänstersväng. Så det tar ju lite tid. Men tanken är på sikt nu att få in en app som man på telefonen kan lägga ut de här instruktionerna under tiden. Men det tar lite tid, men när man har gjort det så har man ju rutten för all framtid, får man tänka.
Mm. Och hur funkar det då som användare? Du sa att du hade hörlurar till det här då. Får man instruktioner i dem då?
Ja, precis. Så man kan ju ändra hur det ska låta. Men som det är idag så tickar det båda öronen när man är på rätt väg. Man är på rätt, på själva linjen så att säga. Och om man kommer lite till höger så tickar det bara i höger öra. Och om på samma sätt om man kommer för mycket till vänster så tickar det bara i vänster öra. Så man ska undvika de här ljuden på sidorna så att säga. Och hamna i mitten när det tickar i båda. Men det här går ju att anpassa. Vi har gjort lite tester på skidåkning, alpint. Och då säger systemet istället siffror. Siffra 1-5, där 3 är i mitten av backen. Då är det ett annat sätt. Man kan navigera ner i backen helt enkelt.
Mm. Och när man då har satt upp de här rutterna och det här, kan man dela dem med andra användare om man skulle vilja det?
Ja, men det kan man. Men som det är nu så får man ju då helt enkelt skicka rutterna emellan. På sikt så är tanken att man ska kunna dela på någon plattform på internet. Så till exempel om man bor i Göteborg och vill åka upp till Östersund, då kanske man kan gå in på hemsidan och titta vad finns det för rutter i Östersund. Mm. En vandringsrutt här kanske och en längdskidspårsbana här. Och även om man vill vandra kanske någon annanstans i fjällen, så att flera kan hjälpas åt att skapa de här rutterna.
Är det du som har skapat alltihopa då med programvara och hela hårdvaran också?
Ja, exakt. Jag har ju jobbat med det här nu under flera år nu. Och jag kommer ju från en industri tidigare med självkörande ubåtar och grejer faktiskt. Så jag har ju tagit den där jag lärt mig under mina arbetsår och fått ihop det här helt enkelt. Och jag har ju gjort all mjukvara och så själv också. Så det är ju egenproducerat kan man säga. I Linköping. Mm.
Har du många system ute idag?
Ja, men ganska många ändå. 7 system ute. Och dels har några kommuner köpt så att kommuninvånarna kan låna. Och sen några föreningar har köpt som föreningsmedlemmarna kan nyttja. Och sen har även några privatpersoner investerat i det här och kan använda det i privat bruk. Så det är roligt. Mm.
Och när vi provade det här systemet så funkade det alldeles utomförträffligt att navigera sig runt på en slinga i Skatås. Även om det var lite backigt och lite stenigt när vi gick runt, men det funkade jättebra. Och vad tyckte då de övriga deltagarna? Vi pratar här med Finn Hellman som precis kommer tillbaka från sin runda. Hej Finn, välkommen tillbaks. Hur kändes det?
Jo, men det känns väldigt kul. Lite ovant förstås, som med all ny teknik. Men jag fick mycket beröm här, så att det känns ju bra då. Jag ser mig inte som en särskilt sportig person, men egentligen är jag kanske det, för jag håller på med kampsport och så. Och har ju simmat mycket mina dagar och sådär. Så att visst, jag gillar väl att röra på mig. Men just det här med löpning har jag aldrig tyckt om. Jag vet inte riktigt vad det beror på, men det kan ju ha att göra med det här med att man inte kan göra det själv, att man måste göra det tillsammans med någon som man måste trivas med och prata med och kanske anpassa sig till och kanske att det här, ens prestation blir ju väldigt synlig för någon annan då. Men det jag känner med det här systemet är ju att ja, kanske att jag skulle tycka att det var roligare att springa om jag nu fick göra det helt själv utan att ta hänsyn till någon annan i min takt. Det var ju ovant verkligen att höra de här ljuden, men det går ju att justera. Det här kanske inte heller är den mest idealiska platsen att testa på, för att det är ju lite upp och ner och mellan hus och lite andra människor här och så, utan det är klart, är man på en sån här friidrottsfält, vad det nu kallas för, stadion av något slag med särskilda löparbanor, då är det klart, då går det ju säkert lättare, tänker jag.
Då har vi en deltagare till här. Och vad heter du?
Jag heter Karin Gabrielsson.
Och vad tyckte du om det här systemet när du var ute och gick rundan här?
Jo, jag tyckte det var väldigt spännande. Det var roligt och det var svårt att gå rakt, men det är en träningssak, så att det hade varit roligt att ha en sån själv så att man kunde träna sig. Jag har ju inte gått ensam själv frigång, om man säger så, på säkert 10 år, så att det var väldigt spännande.
Tyckte du att instruktionerna var bra eller var det för mycket eller för lite?
Det var bra instruktioner Det är bara det att när man... Det är mycket att hålla reda på i början innan man är van. Det är lätt att ändå gå efter eget huvud på något vis och inte lyssna riktigt.
Nu står jag här med Claes Östergren och du är användare av det här systemet.
Ja.
Hur länge har du använt det?
Inte länge. Jag var i första kontakt med Ola Axelsson i Linköping i oktober och blev jättehet på det här och fick min enhet levererad här för bara några veckor sedan.
Och vad tycker du så här långt?
För mig är det en helt fantastisk grej. Jag har ju alltid gillat att springa och jag har tappat synen under 20 års tid kan man säga och fått anpassa mitt spring efter synförutsättningarna då. Och nu är det inte mycket av synen kvar och jag känner att det här systemet skulle kunna ge mig helt andra möjligheter att ge mig ut på egen hand på rundor som jag annars inte skulle våga mig på.
Är det krångligt att använda eller tycker du det funkar bra?
Nej, att använda det är ju jätteenkelt kan jag tycka. Det som fortfarande är ju att man måste ha hjälp av en seende för att definiera den här rutten initialt då. Mm. Och sen är det ju lite jobb för den seende framför datorn att fixa till rutten. Men när det är väl gjort så är det ju som användare sen enkelt att använda det.
Och vad kan man använda det till då tror du? Är det springa, motion, alla sorter så?
I mitt fall är det ju frågan om att springa eller vandra och promenera. Där ser jag ju framförallt användningsområde för min egen del då. Men vi har ju sett exempel här på folk som till och med simmar och åker längdskidor förresten också ska jag ju nämna. Men det verkar ju finnas massor med olika tillämpningsområden egentligen.
Och vill ni veta mer om det här systemet eller kanske kontakta Olle Axelsson som är utvecklare, då kan ni gå in på deras hemsida och den har adressen Nordic Evolution. Och då stavar man det nordic-evolution.se. nordic-evolution.se. Länken till det ligger också i våra show notes så ni kan följa den där om ni vill.
Ombudsmännen spekulerar.
Det är verkligen kanonväder ute idag, Erik.
Det är det. Det börjar närma sig påsk. Det är härligt.
Bästa tiden nästan tycker jag.
Ja, det känns så.
Hur är det med påsktraditionerna i det bramstångska hemmet?
Jo, då firar vi att det öppnar upp. Jag bor ju på en ö som brukar hälsas på av turister så att det öppnas allting upp och man vet att nu är våren igångkickad. Så det som händer runt omkring. Hemma så träffas vi så många vi bara kan, äter gott. Det är inte sådär jätteskillnad kanske hos andra. Mm. Det som jag tycker är...
Ja, vissa äter ju inte så gott, men det beror ju på.
Det beror på. Ja. Men vi gör det i alla fall. Och sen så är det här med att jag tvingar mina nu 1,80 långa söner att springa ut och leta efter sina påskägg som då påskharen har gömt.
Det är klart.
Så att det är också elden uppe på ön brukar vi besöka också.
Vilken ålder ungefär tror du det passerar för dina söner och de kände så här: ska vi säga till mamma att vi inte längre tror att det är påskharen som gömmer de här äggen? Alltså var det när de passerade 35 eller var det tidigare?
Ja, det är det jag inte riktigt vet. Än så länge så spelar de med för jag tycker ändå att det känns som att de spelar lite. Ja. Men det är en glad tradition. Mm.
Ja, nej men våra påsktraditioner. Jag tillhör ju en familj som är oerhört heta på gröten med liksom att pynta rent allmänt. Mm. Så alltså julpyntet kan ju, jag vet att många tycker att det här sticker nästan i hjärtegropen, men vi är alltså, ja, något år vet jag vi skulle utomlands över jul. Jag tror vi pyntade fram grejerna i, ja det stod nog oktober månad på kalendern faktiskt. Men då visste vi också att vi var tvungna att plocka bort det mycket tidigare och sådär. Så det blev liksom, ja, av den anledningen. Så påsken är det lite samma där. Vi har väldigt mycket pynt och det kommer fram tidigt. Det har nog varit framme säkert en och en halv månad vid det här laget.
Tror jag. Oj, oj.
Och då sitter vi alltså här nu då den 3 april. Jag vet inte om vi sa det. Erik och Jenny. Det blir lite speciella omständigheter idag ändå. För det blir inte den vanliga spekulationen, eller hur?
Nej. Och det är ju för att vi precis i dagarna släppt vårt nyhetsbrev. Mm. Och det är ju en sammanfattning av det intressepolitiska arbetet som vi skickar ut i mailform då. Mm. Och nu har vi bjudit till det lite som vi gör då och då. Mm. Så vi har skickat ut en liten påskpresent till samtliga medlemmar i vårt lilla register. För att flagga lite för att det här intressebrevet finns då.
Mm.
Så att då har vi gjort det och då finns ju allting att läsa där.
Mm.
Så att då gör vi på ett annat sätt idag.
Tänker det. Läs mejlet och likt alltid liksom gilla och dela det vi gör på sociala medier och sådär. Så får ni istället denna gången en lite specialare som då var en inspelning som du gjorde i förra veckan. Där du, lite spännande tycker jag, att du har varit i våra gamla lokaler i Dalhemmers hus. Alltså ja. Samma korridor.
Det var lite högtidligt faktiskt. Mm. Jag hade själv inte satt min fot där sedan vi flyttade. Och det är ju full verksamhet där nu. Våra gamla föreningskompisar sitter där. Men det är också nya aktörer på plats i våra gamla kontor och i vårt gamla medlemsrum. Mm.
Ja, lite läskigt nästan. Mm. Ja. Mm.
Jag har nämligen varit iväg och minglat på Öppet hus var i förra veckan. Där de invigde, kan man säga, sin verksamhet och sina lokaler. Och de hade fått jättefint.
Mm.
Och då är det anhörigstöd och lotsverksamheten som är där. Lotsverksamheten för barn och unga. Inslaget kommer att berätta om vad de har för verksamhet. Så att jag säger inte så mycket mer om det nu.
Nej.
Kan vara lite svajig ljudkvalitet.
Just det.
För att jag är ju på vift.
Mm.
Men,
man får försöka hålla en kudde framför varje öra och lyssna igenom det. Likt det gamla påskskämtet när man skulle träda över en strumpa över tvn.
Just det.
Till och med innan min tid egentligen. Men vi gör väl så att vi låter Tony rulla bandet och Erik och Jenny tackar för vårat i nu.
Ja, jag skulle bara vilja snabbt tillägga att det här handlar ju om Göteborgs stads anhörigstöd. Men det finns, och i alla kommuner ska det finnas anhörigstödjare. Och har ni svårt att hitta dem i kommunen som du bor i vårt distrikt då, så hör av er till mig så ska jag hjälpa er att få fatta det. Så var det med det. Men nu tycker jag att tåren kan rulla bandet. Ja, hej! Då är vi tillbaka på Dalhemmers hus helt plötsligt här. Men ingenting är sig likt. Jag, Jenny Bramstång, är här på invigning, Öppet hus. Och då ska vi se, vilka verksamheter var det vi var här och hälsade på? Vi börjar med dig här, får vi se.
Ni är hos Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning. Och vi har ju Öppet huset tillsammans med anhörigstöd under 65 som jobbar i Göteborgs stad.
Härligt, och vad heter du?
Jag heter Jenny Olofsson.
Mm. Vad arbetar du med här?
Jag jobbar som lots.
Mm.
Mm.
Och så har vi en härlig dam bredvid mig här också.
Hej, jag heter Lina Björnsdotter Selko och är Jennys kollega.
Vi har ju fått lite bubbel här nu och vi ska få knapra på lite goda tilltugg. Men innan vi gör det så skulle jag vilja veta lite mer vilka ni vänder er till och hur ert arbete ser ut.
Vi vänder oss till alla som bor i Göteborgs stad. Vi har inte någon åldersgräns för dem som kan kontakta oss. Från vaggan till graven, vill jag bara säga. Det lät drastiskt. Men alla åldersgrupper är välkomna att kontakta oss. Det kan vara frågor om barn eller vuxna som har en funktionsnedsättning. Man kan själv ha en funktionsnedsättning om man kontaktar oss eller att man är anhörig till någon som har det.
Härligt.
Och frågorna kan handla om allt möjligt. Så det är mycket handlar om att man undrar vad det finns för stöd i samhället som man kan få från kommunen eller från sjukvården, habiliteringen, BUP och så vidare. Men också frågor om sysselsättning och arbete och studier och så.
Mm. Vi har ju i våra målgrupper då, vi har ju personer med synnedsättning förstås som vi har kontakt med och sådär. Jag tänker spontant att vi behöver ju samverka. Kan vi liksom skicka folk hit om man uttrycker det lite slarvigt då? Hur ska vi göra när personen ringer till oss och undrar massa saker just kring det här med stöd och så?
Absolut, man är välkommen att kontakta oss direkt. Är det så att ni har kontakt med någon som tycker det är jobbigt att prata med ytterligare en person och bli slussad vidare så är ni också som förening välkomna att kontakta oss. Och så kan vi leta upp rätt svar och ge er så att ni kan vidarebefordra det till den som vill ha eller behöver hjälp.
Bra, fantastiskt.
Och vi svarar ju alltid på mejl och telefon, nästan alltid. Ganska hög tillgänglighet har vi ibland. Nu har vi varit borta 2 heldagar och har ju stängt telefon och mejl nu på eftermiddagen idag. Men annars Vi samlar upp allting imorgon när vi är på plats igen. Mm.
Så vi återkopplar snabbt då om man behöver. Och ibland så kan det finnas behov av att boka ett besök för att få information på plats då. Och det går också bra. Men då finns vi här på Dalen med tjus och tar emot. Men så ni kan antingen som förening, som Jenny sa, kontakta oss, eller att era medlemmar får kontaktuppgifter via er eller går in på hemsidan och hittar direktnummer och sådär. Det är en vanlig väg in. Mm. Man googlar kanske eller går in på Göteborgs stads hemsida. Där finns vi också. Mm.
Mm. Så bra. Är det någonting som ni vill skicka med som vi ska tänka på att sprida sådär lite grann?
Ja, vi kan ju säga också att vi har precis avslutat en föräldrautbildning som vi anordnar och låts anordna i alla år tillsammans med anhörigstöd under 65 som vi sitter bredvid här. Och den handlar ju om vägen ut i vuxenlivet och den håller vi varje termin. Det kan ju vara också intressant för era medlemmar.
Det är klart att det är en ganska stor grej om man som ung med synnedsättning ska ge sig ut där och kanske är van vid att få det här lite extra stödet ibland hemma som man faktiskt behöver. Hur tar man det steget? Och det kan ju ligga lika djupt hos föräldern, kanske djupare där. Det är alltid svårt när de ska lämna boet, men det här kan ju finnas en ytterligare aspekt som man kan behöva lite stöd i kanske då. Mm. Och vad finns för min ungdom och vad ska mitt stöd sluta och vart ska liksom samhällsansvaret börja, tänker vi.
Mm. Precis. Nu är det, då bjuder vi in föreläsare, så det är inte jag och Jenny som står där och håller låda, utan det är de som jobbar i de olika verksamheterna eller instanserna, då, myndigheterna.
Exempelvis socialtjänsten, budget- och skuldrådgivning, överförmyndaren, olika arbetsmarknadsprojekt.
Och stöd på universitetet som man kanske inte känner till. Folkhögskola och daglig verksamhet och så. Så det beror ju på. Sen är det väldigt bred utbildning. Så den passar ju liksom inte alla teman eller alla frågor. Passar ju inte just mig som lyssnar kanske. Men man kan nog fånga med sig en del.
Jag tänker också att när inbjudan går ut så kan man ju kanske se, är det något speciellt utav de här blocken då på fyra tillfällen som man är intresserad av, så kan man ju anmäla sig och komma på bara det. Nu efter pandemin så har vi ju, eller under pandemin så var ju alla utbildningar digitala. Och vi ser ju att det finns fortfarande ett behov av att ha digitala för att det efterfrågas. Mm. Så att vårterminen kör vi digitalt via Teams och på höstterminen kommer den att starta på Dalheimers hus i fysisk form så att säga.
Bra.
Och den informationen finns också på hemsidan.
Ja. Och sen kommer det ytterligare en utbildning som du, Jenny, har startat till hösten, och det är det för lite yngre barn och ungdomar, också föräldrautbildning. Men, och det är två kvällar, så det handlar om vilket stöd man kan få i samhället enligt LSS och SoL. Och vilka, och så kommer verksamheter dit och berättar. Men också fritidsaktiviteter som är en sån viktig del för alla människor, även om man har funktionsnedsättning. Så det kan vi också tipsa om, men det finns på vår hemsida aktuell information.
Ögonkasten.
Ja, och nu på ögonkasten ska vi få höra en välkänd röst. Välkommen, Finn Hellman.
Tack så mycket.
Och du har ju tävlat med lite, ska vi kalla det radiodokumentärer eller vad ska vi kalla dem för? Ljuddokumentärer i alla fall.
Ja, precis. Ljuddokumentärer. Eller små minireportage tycker jag egentligen att det är. Men ja, det är ju inom ramen för en dokumentärfestival, så de vill väl kalla det för dokumentärer.
Och hur har du kommit på den här idén att göra de här små ljuddokumentärerna?
Ja, jag tycker att det är ett bra sätt att ha ett mål. Så där att en gång om året så måste jag sätta mig ner och göra någonting kreativt som har med ljud att göra. Och då passar det här så bra. Det är ju inte så långt, tre minuter. Tvärtom så är det ju väldigt kort. Så konsten är ju att hinna få med något vettigt på tre minuter. Och jag gillar också det där momentet att försöka hinna säga något vettigt på så kort tid. Så att det här har ju funnits i ett par år på den här dokumentärfilmfestivalen som det framförallt är, Tempo dokumentärfilmfestival. Jag vet inte riktigt hur länge de har funnits, men säkert 20 år minst. Men radio och ljud har kommit de senaste, jag skulle säga, 5 åren drygt.
Ja, det är som du säger, det är ju svårt att få in jättemycket bra information på så kort tid. Det är det som är det svåra egentligen. Det är lätt att bre ut sig och försöka klippa ner det till så kort som möjligt och få det ändå bra.
Mm.
Och den här som du har varit med nu och tävlat med, och det är 2 stycken du har varit med och tävlat med, och den första som jag tänkte att vi skulle lyssna på här i detta avsnittet, och den handlar om spårvagn. Hur kom du på idén till den här?
Det började faktiskt med att som en del av intressepolitiskt arbete i SRF, för att vi har ju försökt länge att få utropen på utsidan av spårvagnarna framförallt att höras bättre. Och då vill ju Västtrafik att vi ska felanmäla och att man ska ha så mycket uppgifter som möjligt när man felanmäler. De vill veta vilket klockslag och ja, vilken linje man åkte med och så vidare. Och det här tycker jag är ganska mycket information att hålla reda på, och det är svårt att anteckna precis där och då. Jag brukar göra så att jag ringer och anmäler direkt när det här händer. Men jag vill också göra en egen notering, för att min misstanke är att när vi ringer och anmäler, så i kedjan så lång från att man pratar med en människa i telefon till att någon verkligen skruvar på inställningarna. Så att jag hade lust att dokumentera det här ordentligt för att kunna kontrollera ifall mina klagomål nådde hela vägen fram. Så då började jag spela in med en sån här liten Daisy-spelare som många har för att lyssna på ljud- och talböcker med. Så den använde jag för att spela in då hur mycket klockan var, var jag stod någonstans, vad det var för fel på utropet och sådär. Och sen så gick det ett halvår och jag orkade aldrig göra någonting mer där. Och så kom jag på att, men herregud, jag kan ju faktiskt använda det här nu och göra lite radio utav det. Så från början var det faktiskt inte tänkt att bli som det blev. Utan det var mer att jag tänkte, jag måste ju, nu har jag lagt ner en del tid och arbete på det här. Det måste jag få användning för också. Så då klippte jag ihop det och så mixade jag in lite grann från de här lite beskäftiga meddelandena man får när man ringer till Västtrafik och står i telefonkö där. Jag tyckte det passade ganska bra, för där säger de ungefär att ha tålamod, och eller tack för ditt tålamod, och vad är det mer de säger för någonting? Vi spelar in det här samtalet för din och Västtrafiks trygghet. Ja, men det är lite sådär floskler som de använder. Så det tyckte jag var kul att mixa in här och var i det här reportaget som ni kommer att höra.
Ja, men då lyssnar vi väl på inslaget om spårvagnsrullett, som det heter.
Hej, du, utropet på utsidan hörs väldigt dåligt.
Ja, okej, jag ska bli bättre.
Kan du höja det lite, vore jättebra.
Ja,
tack. Det hörs väldigt dåligt i högtalarna på utsidan. Jättefint, tack.
20 mars, jag står på den 21 mars, fredag 25 mars. Det är lördag 26 mars och jag står på Köpmans torg och väntar på 3:an eller 9:an. Vi får se vilken som kommer först, och framförallt får vi höra om det är något hörbart utrop.
Hej, det var 3:an, va? Du får gärna höja högtalarutropet på utsidan, för det hörs inte så bra. Tack.
Det är 2:an.
Är det här 2:an?
Ja.
Okej, tack. Ja, det hördes ju inte att det var 2. Det bara brummade någonting in i högtalarna.
Din upplevelse av den följde till er är viktig för oss.
Där var det ju en annan medpassagerare som berättade för mig vilken linje det var, så det var ju tur. Så nu behövde jag inte fråga föraren, annars hade jag varit tvungen att göra det.
Tack för ditt tålamod.
Det gäller linje 2 från
Det gäller linje 3 från linje 9.
Fråga mig inte i vilken riktning, för det vet jag inte, för det hördes inte. Och det här blir ju problem då för mig som är blind och andra blinda.
För oss som är blinda,
för mig och andra som är blinda, då hör inte vi vad det är för vagn som kommer. Och då måste man gå på och fråga föraren. Och är det fel så får man gå av. Måndag 28 mars, tisdag 5 april, och det är 7 april, den 11 april, och klockan är
10:43.
Okej, jag ber dig att höja.
Vi hörs
väldigt
dåligt i högtalarna
på utsidan. Ja, jättefint, tack. Ja, jättegärna på utsidan.
Vi hörs väldigt
dåligt.
Jättebra, tack så mycket.
Tack.
Utanför.
Jättebra för sig till.
Så vi får gärna höja. Jag kommer
till dig.
Ja, toppen, tack.
Ja, det hörde vi inslaget, Finn. Men hur gick det i tävlingen då?
Jo, men jag blev ju uttagen det här reportaget, och faktiskt mitt andra reportage också ansågs vara bland de 10 bästa. Så att, jag blev nominerad till priset då, men sen i slutändan så vann jag inte. Och det är tredje året jag är med, så att jag var lite sur och tyckte att tredje gången gilt. Och nu när jag dessutom hade fått med 2 inslag så kunde jag väl få ha vunnit. Eller åtminstone man kan även få ett hedersomnämnande, men det fick jag inte heller. Så att jag var lite sur där ett tag. Men samtidigt är jag väldigt glad att jag har fått det gjort. Av olika skäl. Nu finns det, och det kan spelas upp när man träffar Västtrafik, eller man kan använda det på olika sätt. Så att, det är klart att det är bra ändå. Och jag blev ju faktiskt som sagt ändå nominerad, så jag får vara glad för det.
Ja visst, och säkert många har lyssnat på det och tänker till lite extra hur det är. Kanske att åka spårvagn och inte se skyltarna och det här.
Ja, man hoppas ju det.
Ja, där hörde vi Finn Hellman som har varit med och tävlat med 2 bidrag då. Och nästa ögonkast i maj, då får vi höra det andra inslaget och fortsättningen på den här intervjun med Finn. Då var det dags för den andra delen i vår serie om syncentralen i här i Göteborg. Och förra gången då fick vi träffa enhetschef Sara Andersson som berättade om sitt arbete på syncentralen. Och nu har turen kommit till synpedagogerna. Vad gör man som synpedagog? Och vad kan man som patient få hjälp med när man kommer till syncentralen? Ja, de frågorna ska vi få svar på nu. Och mitt emot mig så har jag synpedagog Tove Söderberg. Välkommen till Ögonkasten.
Tack så mycket, Tony.
Ja, och då undrar vi ju, vem är Tove?
Ja, jag arbetar som synpedagog då på syncentralen i Göteborg. Jag är arbetsterapeut i botten, men har jobbat på syncentralen i 5 år. Innan dess så var jag ganska många år på vuxenhabiliteringen.
Och vad gör man som synpedagog då, undrar man ju förstås.
Ja, det är inte så lätt att sammanfatta. Man får börja med att säga att det är ett väldigt intressant och givande arbete att vara synpedagog. Vi jobbar ju egentligen inom flera olika aktivitetsområden eller målområden som vi kallar det. Men övergripande handlar det om att man ska få vardagen att fungera så bra som möjligt, fastän att man har en synnedsättning. Ganska mycket hamnar vi ju inom det här läs- och skrivområdet, där man med hjälpmedel och mycket strategier ska kunna läsa tryckt text. Och då börjar vi alltid med en utredning för att se först om det fungerar med enklare hjälpmedel som läsglasögon eller förstoringsglas och rätt lästeknik och sådana saker. Men sen så finns det mycket andra mer tekniska lösningar att ta till exempel olika former av elektronisk förstoring där det är mer en kamera som förstorar bilden eller talande skannrar som i enkelhet fotar av en text och läser upp det. Men det är ju så att alla produkter och hjälp är ju produkter som vi ger ut är ju hjälpmedel, det räknas som hjälpmedel. Men det innebär att vi har ett förskrivaransvar och det finns ganska mycket regler och kriterier som vi måste följa. Och sen är det ju upphandlade hjälpmedel och den biten, så det innebär ju att det också styr en del hur och när vi får förskriva olika typer av hjälpmedel. Men det är inte bara läsning, Tony.
Nej då.
Nej. Även om det är en stor del så arbetar vi också inom de områdena som kallas personlig vård och hemliv. Och det handlar egentligen om att man ska kunna klara alla moment gällande sin personliga hygien till exempel utifrån synnedsättning eller att kunna ta hand om sitt hem eller att kunna laga mat. Och här finns det jättemycket tips och strategier man kan ta till. Och vi har också ett fint träningskök här där vi kan träffas och verkligen träna på de olika momenten i matlagningen till exempel som man tycker är svårt. Mm. Vad gör vi mer? Vi skriver bostadsanpassningsintyg en del eller belysningsanpassningar handlar det om egentligen. Och sen har vi möjlighet att ge allmän information om vad det innebär att ha en synnedsättning till boendepersonal eller personal på daglig verksamhet eller på arbetsplatser, om man vill.
Vad har man för specialområden då inom synpedagogiken? Det finns ju, som du sa, de här områdena, men det har ju lite specialkompetenser också.
Vi har lite specialkompetenser eller områden när inte alla synpedagoger är och arbetar inom. En sån sak är ju det som vi kallar orientering och förflyttning. Det är ju egentligen flera delar med ledsagning bland annat och även utprovning av markeringskäpp. Och det är väl kanske någonting som de flesta gör. Men när det kommer till det här med teknikkäppen så är väl det ett sånt specialområde som kräver att synpedagogen har gått en särskild utbildning. Och det är ju en utprovning som egentligen innebär att man tränar väginlärning men även käppteknik tillsammans med synpedagogen och då kräver ju oftast flera besök där man är ute och tränar på just den sträckan som man vill kunna gå själv. Och de här synpedagogerna som jobbar inom det här området kan ju också skriva intyg för ledarhund om man är en god käppanvändare och är intresserad av det. Sen har vi ju ett gäng här som jobbar med smarta enheter och data.
Just det, IKT.
IKT, och några är ju synpedagoger som jobbar med databiten också. Och där finns det ju en mängd inbyggda inställningar och massa appar och strategier för att man ska kunna använda sin enhet, smartphone, surfplatta eller dator. Det kan ju egentligen vara allt ifrån att man aktiverar de här inbyggda förstoringsglasen som finns i telefonen till att man får hjälp att lära sig att diktera sms eller att använda sin enhet med skärmläsare. Det som man kanske ska känna till är väl att vi egentligen inte arbetar med i grunderna på enheten, att lära ut grunderna i hur man använder en telefon eller vad internet är eller vad man kan göra på internet, utan det är ju fokus på det här med synanpassningar på de här enheterna. Men det finns ju också möjlighet att komma hit om man funderar på om en smartphone till exempel skulle vara någonting för en, om det skulle funka för mig fast jag ser på det här viset, så kan man ju komma hit och testa det och få se vilka inställningar som faktiskt finns att göra innan man går ut och köper själv.
Sen kommer de här ju mer och mer in i vardagen på ett annat sätt också numera då med alla dessa bra appar som finns som hjälper oss på olika sätt.
Precis, det blir allt mer att det här med smarta enheter. Det går in inom alla våra målområden mer och mer. Och det innebär ju att vi behöver bli bättre, och vi blir bättre på dem också, vi synpedagoger. Sen har vi det här punktskrift, det är också ett annat specialområde där det är några få synpedagoger som har kompetens inom det. Men nu pratar vi ju vuxna, synpedagoger som jobbar med vuxna och inte barn. Och det är inte helt lätt att bli punktskriftsanvändare i vuxen ålder. Men man ser det ändå som att det kan vara ett väldigt bra komplement, även om det kanske inte blir förstahandsvalet för läsning. Utan att det är många som kanske använder det för att kunna vid uppmärkning eller läsa längre texter, eller att använda det i kombination med sin IKT-enhet i en sån här punktdisplay. Men där är det också så att om man träffar en synpedagog som har kompetens inom det här området, och så får man information om punktskrift och vad det är och vad det innebär att lära sig det. Man tittar också på vad patienten har för förutsättningar och behov. Och sen blir det mycket träning och utbildning.
Ja, där fick vi ju höra lite grann om vad man gör som synpedagog. Men vad händer då på första besöket när man kommer till syncentralen?
Och då brukar vi alltid börja med att man har ett kartläggande besök. Oftast är det via telefon, och då har vi fått en remiss från en ögonläkare. Och där börjar vi med att ge information om syncentralerna, vilka vi är, hur vi arbetar och vad man kan få hjälp med. Men framförallt så är det ett tillfälle där man själv får berätta om sin synnedsättning och vad det får för konsekvenser i vardagen, och vad man själv känner att man behöver hjälp med, eller vad man tycker är svårt att göra utifrån det. Och sen efter det så gör vi tillsammans en vårdplan, en slags rehabiliteringsplan för vilka insatser som är aktuella. Men den är ju levande och kan ju komma och ändras längs vägen beroende på vad som händer och hur man känner och sådär. Och sen egentligen oavsett vilket målområde det gäller så gör vi alltid en utredning. Vi vill om det till exempel är en sån här läs- och skrivutredning, då vill vi ju veta vad det är vad är det som är svårt att läsa, vad är det man vill läsa, vad är det som händer, har man använt sig av något hjälpmedel tidigare, har man köpt egna förstoringsglas till exempel. Och sen så går man ju vidare mot åtgärdsbiten och provar olika strategier och hjälpmedel tills man hittar någonting som fungerar. Och detta kan ju ske under samma besök. Men sen, och det gäller ju också alla målområden, så lägger vi ju ganska stor vikt vid att man får träna i aktivitet. Vi förskriver inte bara hjälpmedel så får man gå hem och lösa det, utan vi tycker det är viktigt att vi tränar tillsammans så att man känner sig trygg och vet hur det ska användas. Sen kan det vara så att man har gjort alla mål i den här vårdplanen, de uppfyllda, man är klar, då kallar vi det att vi avslutar vårdplanen eller vårdtillfället. Men det betyder ju inte att man inte är vår patient längre, utan det är ju bara att man hör av sig sen. Man är fortfarande inskriven här, så det är bara att höra av sig om man har några frågor eller om det är något som inte fungerar eller om man har kommit på någonting annat som man tror att vi skulle kunna hjälpa till med.
Och där hörde vi Tove Söderberg, synpedagog på Syncentral Göteborg. Nästa del i den här serien om syncentralen kommer i maj-avsnittet.
Gissa ljudet!
Hej allihop och välkomna till ett nytt avsnitt av Gissa ljudet. Det är Tor här igen som pratar, och nu så ska vi fräscha upp minnet lite. Vad var det för ljud som jag hade med förra gången här? Jo, det lät ju så här. Ja, vad var det där för någonting? Jo, det var ett väldigt enkelt ljud tror jag. Det var bara jag som öppnade en burk läsk. Och ja, det där kan ju låta lite olika beroende på vad det är för typ av burk och hur snabbt man drar upp den här lilla flärpen som finns på de där burkarna. Men ja, det är ett väldigt distinkt ljud i alla fall. Den här gången så är också ljudet rätt enkelt. Och vad jag kan säga är att ja, det är en motor som låter. Men vad är det för någonting jag har spelat in? Vad är det för typ av maskin eller apparat? Jag kan väl säga att det är en rätt liten sådan sak som jag använder rätt ofta. Men mer säger jag inte. Vad är det här för ljud? Om ni vill så får ni gärna gissa genom att e-maila på ljudet@srfgoteborg.se. Alltså ljudet@srfgoteborg.se.
Ja, det var vad vi hade att bjuda på idag i ögonkasten. Vill ni komma i kontakt med oss i redaktionen så kan ni göra det på e-post. Och då är adressen goteborgpodcast@srf.nu. goteborgpodcast@srf.nu. Ni kan också ringa till kansliet och det gör ni på telefon 031 727 22 38. Alltså 727 22 38. Och tills vi hörs nästa gång, ha det bra.
Ögonkasten.